Hej och välkommen till Stadsutvecklingspodden. Podden för dig som är intresserad av hållbar utveckling i allmänhet och hållbar stadsutveckling i synnerhet. I den här podden pratar vi om och väcker frågor kring allt som har med stadsutveckling att göra. Podden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö som är en samverkansplattform för Malmö universitet och Malmö stad. Tanken är att forskare och de som jobbar med hållbarhetsfrågor i kommunen möts här, byter tankar och idéer som leder till, just det, hållbar stadsutveckling. Och det är precis det den här podden också ska göra, inspirera, väcka tankar och frågor. Jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Nordin. I det här avsnittet ska vi prata om industribyggnader i staden och om vad de har för värde och möjligen för roll. När man är ute och går, då hinner man titta sig omkring på ett sätt som man inte gör när man ilar till jobbet på sin cykel. När jag promenerar så funderar jag ofta ibland på vad jag skulle få höra om byggnaderna kunde berätta. Tänk till exempel Kockumsområdet i Malmö. En del av det som nu ska bli den nya varvstaden. I närmare 100 år var Kockums Malmös viktigaste arbetsplats. Tiotusentals människor tillbringade merparten av sina vakna liv där nere på varvsområdet. Inne i husen byggdes lastångar och ubåtar, jagare, tankfartyg och kryssare. Tänk vilka historier vi kunde få höra. Och vad skulle vi höra från de stora silorna som står nere vid stranden i Limhamn? Vad har de sett? Och vad händer med de gamla byggnaderna nu? Finns det något värde i dem som behöver bevaras? Och vad har egentligen industribyggnaderna i staden för betydelse? Om det ska jag prata med Olof Martinsson som är stadsantikvarie med fokus på kulturmiljövård i Malmö. Och Birgitta Wittestam som forskar om boende och ekonomi vid Malmö universitet. Ni är båda varmt välkomna.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Ja, hörni ni. Varför är det så viktigt att bevara de där industribyggnaderna i staden? Vad säger Olof?
Ska jag ta den?
Ja, ta den. Börja med den.
Ja, men jag tänker att de är viktiga ur en massa olika perspektiv. Alltså dels så berättar de ju någonting om stadens historia och stadens utveckling. Och som du var inne på själv innan så har de ju varit otroligt viktiga. Både för folk som har bott i staden men också för stadens liksom utveckling över tid. Och det har varit de som har möjliggjort att staden har växt.
Så de har ett kulturhistoriskt
värde?
De
har absolut ett kulturhistoriskt värde.
Vad säger Birgitta?
Jo, men det kan man ju säga. Det du är inne på är att det skapar en identitet i staden med, man kan säga som Malmö, dess historia och dess identitet. Sen är det ju ofta väldigt vackra byggnader. Och man kan säga att i staden har det rivits väldigt mycket byggnader som är väldigt vackra byggnader, sekelskiftesbyggnader. Och det är ju väldigt populärt idag, så att, på det sättet har det också stor betydelse. Men sen om man tittar på det ekonomiska värdet så är det ju en otrolig, beskriver mycket forskning om det, att det är en väldigt innovationskraft i gamla byggnader som man inte kan få i andra, med nyföretagare, med företagsverksamhet och så. Så att det är ju också ett stort värde.
Vad menar du med innovationskraft?
Alltså just att kulturverksamhet, liksom kreativa krafter med nya företag, att liksom själva känslan i de industribyggnaderna gör att det blir en företagsamhet. Det är många som har startat sin företagsamhet där, eller kanske musikband som startar i de här gamla karga industribyggnaderna som sedan har gått vidare, kan gå vidare. Så att, och ofta är det då ganska så ekonomiskt fördelaktigt att hyra in sig också i en industribyggnad.
Nej, jag håller verkligen med, och det ser vi ju nu med full kraft hur liksom kulturen på olika sätt trivs i de här miljöerna. Så det finns ju alltid...
Ja, det finns jättefina exempel på det, Malmö.
Ja, men det finns det ju, och det tror jag vi ska prata mer om sen kanske. Men det finns ju absolut en matchning mellan de här kreativa verksamheterna och
ja, men nämn en favorit, tänker jag.
Oj, vad svårt, en favorit. Ja, men jag får väl säga det som är i ropet nu, kanske det är ändå Sofie Lunds industriområde eller verksamhetsområde.
Där runt Norra Grängesberg? Och...
Ja, precis, Norra Grängesbergsgatan. Mm. Där vi har jobbat, eller staden har jobbat ganska intensivt nu för att dels säkerställa miljöerna och industrimiljöerna i sig, men också verksamheterna som finns där.
För höjer man värdet på stan också om man vårdar och bevarar de här gamla industriminnena då?
Jo, men det har man ju kunnat, det kan man ju se och visa och gjort väldigt mycket studier på just överhuvudtaget att bevara kulturhistoriskt värdefulla områden. Att det också förhöjer värdet på områdena intill att bo. Så, och själva det här också, den blandade bebyggelsen. Så helt klart så höjer man värdet så. Och även att om man gör om till bostäder så är det väldigt attraktiva bostäder då, industribyggnader. Men helt klart att själva omgivningen och identiteten gör ju att det blir mer attraktivt. Men också turism. Att ha ett turistvärde. Och naturligtvis, när man nu har kulturverksamhet och så får det ett turistvärde.
Ja, men det får det absolut. Och jag tänker att det, vi ser det hela tiden. Att dels så ökar intresset också för de här miljöerna, man förstår. Man kan få sätta andra typer av värde på den idag än de strikt ekonomiska. Liksom. Och det behöver ju också kvaliteten i hela stadsrummet. Liksom. Så de är värdefulla ur många olika perspektiv.
Mm. Det är lite flummigt begrepp det där kanske. Värde. Vad är värde? Vi pratar om ekonomiskt värde, kulturminnesvärde. Mm. Liksom, vad kan man lägga? Vad lägger man i det där begreppet, tänker jag, som stadsantikvarie till exempel?
Ja, men jag kan hålla med om att kulturhistoriskt värde som vi brukar prata om kan vara lite svårt att förstå. Men jag tror att dels kan det handla om en byggnad som har ett särskilt värde utifrån att den visar på en särskild miljö eller process som har pågått i staden som är viktig för stadens historia som man vill ha liksom kvar för att kunna visa på. Så, men jag tror framförallt att det kanske handlar om den här dynamiken mellan det nya och det gamla. Och framförallt nu när Malmö växer så pass snabbt liksom att man behöver den där spänningen. Och de här befintliga miljöerna skapar ju dels en förankring liksom bakåt i tiden och tidsdjup. Jag tror att det mycket handlar om den här mixen mellan det nya och det gamla.
Varför är det så viktigt?
Ja, du, bra fråga. Den får jag fundera på lite till.
Mm. Ja, vi kan återkomma till det då. Ja. Ja. Mm. Vad tänkte du? Du hade någonting på läppen, Birgitta.
Så, ja, men jag tänkte på det här med alltså, värde. Det är ju hur komplext som helst. Och om vi går tillbaka, om man är ekonom, och går tillbaka till nationalekonomin och Adam Smith, så pratar man ju om det här med nytta, att det ska vara någon nytta med värde. Inte att man skulle nyttomaximera. Men jag vill inte riktigt kanske... Det finns så mycket mer än att man nyttomaximerar. Jag har ju tittat på det här med bostäder, hur man väljer bostäder och hur man köper bostadsrätter i min forskning mycket. Och då handlar det ju mycket om någon form av hemkänsla, att det känns rätt och liksom... Och det är väl det du är inne på, Julef, också det med identiteten, att det ger en form av identitet. Så att det kan vara ett värde, och ett värde för mig och för värde för de som bor där. Men det har ju klart också ett ekonomiskt värde, de här industribyggnaderna, naturligtvis. Mm. Men sen kan man ju också säga det här att det har ju också ett värde att man har en industri. Nu, man kan ju behålla det som ute där vid Sofie Lund ska man väl också, där ska man ju kunna ha en kulturzon så att man ska kunna verkligen ha en verksamhet. Det har ju värde för företag och för den som utövar kulturverksamheter, för att man får ju dundra lite där och det får låta, det ska få låta så att man, så där har du också ett ekonomiskt värde att ha de byggnaderna.
Mm. Just där, så det är väl där man pratar om den här kulturljudzonen, ja. Mm. Så att man ska kunna gifta ihop den nya kulturverksamheten och också integrera i det befintliga bostadsområdet så att inte människor behöver sova med öronproppar bara för att det är häftiga rockkonserter hela nätterna.
Ja, och samtidigt som då en kulturverksamhet eller en företagsverksamhet ska kunna ha möjlighet att utöva sin verksamhet.
De ska kunna bullra tillsammans, det är liksom det som är hela poängen då.
Är det det som är kulturljudzonen?
Det är det som är kulturljudzonen, att man drar nytta av den industrin som finns där, som låter. Och så kombinerar man det med de kulturverksamheterna som också låter kanske inte lika mycket som industrin och säkert låter lite vackrare än industrin. Men,
vad det nu är, vad det vackert. Nu ska jag ställa sådana här konstiga frågor.
Och så är ju hela poängen då att de ska kunna leva i någon slags symbios där. Och utan att blanda in bostäder, det är väl jätteviktigt det också, för då ser vi att bostäderna tenderar att skapa en undanträngningseffekt på verksamheterna i de här miljöerna.
Just det, för att det blir lite olika intressen där.
Precis.
Ja, och det är ju därför man även idag skapar industriområde, just för att man ska kunna utöva sin verksamhet, och att det man planlägger det så att det inte sen ska komma bostäder, så att det ska begränsa.
Men det är ganska väsentlig skillnad mot hur det har varit bakåt i tiden, tänker jag. Det är ganska intressant när vi hade industrierna inne bland bostäderna mitt inne i stan.
Ja, det måste ha varit lite härligt klonkande och donkande mitt i bostadsområdet.
Men också säkert fruktansvärt slammer och os och lukter och inte så hälsosamt.
Nej, det vet vi ju.
Samtidigt är det ju väldigt intressant, för man kan säga att en bit var, men alltså framförallt på 90-talet så kom ju det här med att bo läge och att bo sjönära och havsnära. Och om vi tittar då, så vi tittar här i Västra Hamnen i Malmö, vi har ju i Göteborg, vi i Eksberg och sen har vi Hammarby Sjöstad. Det är ju områden som var gamla industriområden som man börjar få upp ögonen för och som helt plötsligt blev superattraktiva områden att bygga i. Som har helt annat värde. Och vi har ju nu Nyhamnen och så. Så det har också varit en utveckling ju. Där man innan, där de här bullriga verksamheterna du pratar om, Olof, de låg på världens, det man idag ser som riktigt lyxiga bostadsområden.
Absolut.
Ja, men Västra Hamnen är väl ett typexempel där man hade stor industriverksamhet. Mm. Ja. Hur definierar man en industribyggnad då?
Ja, men jag tänker att det handlar om i den enklaste formen någon form av produktion som har pågått i en byggnad. Men kanske också att man kan koppla eller addera till andra byggnader, alltså lager, byggnader, kontorsbyggnader som har hört samman med den här produktionen. Det är väl den enklaste definitionen.
Ja, och rent skattemässigt så är det ju att man åsätter taxeringsvärde och att det taxeras som industribyggnad naturligtvis. Men hur mycket man då ska göra avskrivningar och sådär, liksom det rent konkreta ekonomiska värdet.
Vem är det som bestämmer vad som ska föregå i de här industribyggnaderna? Är det staden eller hur funkar det där?
Det är ju som vanligt en mix av massa intressen. Staden har en jätteviktig roll i det såklart genom sin stadsplanering. Men det är också kopplat till de intressenter som finns som vill göra någonting och behov som råder vid ett givet tillfälle som styr det där.
Och så de politiska strömningarna
om vad som
är populärt och inte populärt just nu.
För det får ju sen konsekvenser. Om man då planlägger ett industriområde så är det ju taxerat som industri och då får du inte bygga där. Eller bo där. Och det blir ju då också billigare mark för företagarna, som man säger nya industriområden nu. Så att det får ju de ekonomiska konsekvenser.
Det får du ju, absolut.
Taxerar det som.
Jag minns 90-talet när Massetti slutade med sin chokladtillverkning. Mm. Då var det ju en hårsmån från att man faktiskt bara rev hela Massetti-området. Mm. Och sen så ändrade man sig när man ser att nej, men det här är ju faktiskt en attraktiv industribyggnad som man kan göra om. Och nu vet vi att vi har kulturskolan där. Och att det funkar.
I min bostadsförening nu så pratade jag om att jag skulle göra podd och prata om industribyggnad. Och så har de mitt emot, tvärs över gatan där jag bor i ett sekelskifteshus. Så de, ja, här var ju ett bageri med ett fantastiskt torn och som revs på 80-talet. Och de sa just att det skulle aldrig få göras idag. Utan det här tornet, då har man väl flyttat in där i det här området för att ha kvar det. Men resten revs. Mm. Fantastiskt vacker byggnad. Mitt inne i Lund liksom.
Nej, men och så var det ju. Alltså, och synen på vad som är värdefullt ur ett kulturmiljöperspektiv, det som jag jobbar med, det har ju förändrats över tid också. Och också kopplat till andra typer av värden som ju ständigt förändras liksom, och som följer liksom
Ja, svängningar i världen och landet.
Men jag tror att vi ändå ur ett Malmöperspektiv är ganska förskonade just när det gäller industrimiljöer. Alltså vi har kvar en hel del industribyggnader och miljöer som ligger inne i de centrala delarna av staden.
Kanske för att man inte har haft råd att bygga eller någonting så, för att det har ju rivits något väldigt, väldigt mycket i många städer.
Så kan det ju absolut vara.
Tur liksom.
Ja, på ett sätt tur. Och idag är vi jätteglada för det såklart. Och jag tror också att idag spelar de en jätteviktig roll i också den här transformeringen som man har gjort i Malmö. Mm. Alltså från, lite slarvigt uttryckt, från industristad till kunskapsstad. Det hade varit väldigt konstigt att inte ha kvar några industrimiljöer att visa upp som har varit så viktiga för staden.
Du är tillbaka till den där kopplingen, varför det är så viktigt. Du lyssnar på Stadsutvecklingspodden, podden om hållbar stadsutveckling. Idag om industribyggnaders värde och roll i staden. Jo, men det här vi pratar om, ägandet av industribyggnader och hur påverkas fastigheterna av vem som äger och vad det blir för användning i Malmö till exempel.
Jag vet ju lokstallarna vi har här ute i Malmö.
Kirseberg.
Som då ägs av Järnhusen. Där det är ett speciellt ägande, där det är då i en privat ägande. Och där det privata ägandet då också ska samordnas med vad kommunen ska göra av området. Hur de anvisar vad man får bygga i form av bostäder och så. Och då blir det ju en väldigt intressant spänning. Därför att Järnhusen är ju ett affärsmässigt företag som då måste visa vinst för sin ägare naturligtvis. Och sen har man då kommunen som tycker att ja, men ni kan väl göra det och det. Så att det är jätteintressant. Och det jobbar man mycket med då. Lokstallarna är ju ett jätteintressant område med fantastiska gamla lokstallar. Så att det får vi se. Men också väldigt stor mark runt omkring man kan bebygga på. Mm. Det kan ju vara det.
Hur mycket påverkar, hur tunga är ni liksom, i pressen på den som äger?
Nej, men vi är väl ganska tunga, tänker jag. Alltså det kulturhistoriska värde som vi jobbar med, det väger ganska tungt, tror jag. Vill jag tro. Och det påverkar såklart också processerna kring vad som ska hända med de här miljöerna. Och det sätter ju definitivt, eller får definitivt konsekvenser för ägarna till de här miljöerna. Men där tänker jag att det gäller att hitta lite andra sätt att räkna på än vad man har gjort tidigare. Man kanske inte behöver få in hela sin vinst i de befintliga lokalerna. Man kanske kan få det i andra projekt vid sidan.
Alltså kringprojekt.
Liksom. Sådär, ett bostadshus. Är en del av ett område som väger upp för att man kan få verksamheter i de befintliga lokalerna som inte är riktigt lika kapitalstarka eller sådär.
Hur skulle ni säga det här intresset för industribyggnader? Är det bättre nu eller sämre, eller om man tittar över tiden?
Jag tycker absolut att det går i ganska stadig uppåtriktning.
Alltså både som att ha verksamhet i, men också om man gör om det till bostäder. Det är otroligt attraktivt att bo i de här gamla industribyggnaderna. Mm. Väldigt fina bostäder. Mm.
Så det är positivt?
Ja, absolut.
Ja.
Om vi tänker på hållbarheten och så, när man ska ta tillvara då de här industribyggnaderna och man ska bygga om och så. Vad ställs det för krav då i liksom bevarandet?
Alltså vi ställer väl ganska tuffa krav idag så. Sen är det klart att många av de här byggnaderna tål kanske lite mer förändringar. Så de är oftast ganska stora och det är stora volymer vi pratar om. Sådär. Och det är inte helt enkelt att bara byta ut en maskinpark som har tillverkat någonting mot någonting annat. Mm. Utan att det får konsekvenser för byggnaderna. Men jag tycker ändå att vi ställer ganska stora krav.
Jag tänker det måste bli en balansgång där mellan så att man ska göra om det till bostäder det. Och att man ändå ska bevara men utveckla så att det går att göra någonting nytt.
Och där är det ju så att det finns ju mängder med olika intressen som ska in och vägas mot varandra i en sån process när man ska göra om någonting.
Jag kan tänka, jag kan förstå att ni ibland kan upplevas som lite stoppklossar där när ni går in och vissa ska bevaras, eller?
Ja, nu vill jag inte säga mig själv eller oss som stoppklossar.
Det tar lite längre tid.
Jobbiga.
Ni kan vara lite jobbiga och det tar lite längre tid, kanske?
Jag brukar säga att vi är de som kanske lugnar ner tempot lite i en omvandlingsprocess. Jag vill hellre säga det så. Att man kan stanna upp och så kan man fundera på, gör vi verkligen rätt saker? Ska vi verkligen ta bort den där
växla
detaljen?
Ner
sådär, utan tänka efter liksom, innan man gör någonting. Och det är faktiskt så att det vi tar man bort någonting så är det liksom borta. Då får vi inte tillbaka det igen. Då är det bättre att tänka en gång för mycket.
Jag läste det också, men jag påminner också att ur hållbarhetssynpunkt så ofta man tar sig an ett industriområde och bygger om så blir det också att man sanerar, för det kan ju vara sådant som verkligen alltså, inte är hållbart att hålla kvar. Så det, och det är en verklig fördel för miljön att det blir sanerat. Och det tar ju lång tid, och det är klart att då har det betydelse vilket ägande och om en privat aktör som behöver sanera. Miljösanering. Men sen tänker jag också på det att om det inte går att bevara så handlar det mycket om att det är väldigt, ofta väldigt bra material och att man mer och mer idag plockar ner tegel och sådär och som en sista grej att man bevarar
så är det ju verkligen. Och jag tänker när vi pratar här om hållbar stadsutveckling så tänker jag att det, man brukar säga att det mest hållbara huset är det som redan är byggt liksom. Och då i de fallen där det inte, av olika anledningar inte går att spara någonting så kan man ju faktiskt spara delar av det och återanvända i.
Så allt man kan spara bidrar ju till någon slags hållbar utveckling, absolut, kan man säga. Vilka muskler har ni där då i material och så till det som ska, när det ska renoveras?
Det beror lite på dels vad det är för projekt och så, vilken typ av ägare det är, eller fastighetsägare det är, och vilka intressen de har såklart. Men vi har ganska stora muskler att gå in och styra. Och det gör man då i ett bygglovsskede till exempel. Då gör vi det tillsammans med stadsbyggnadskontoret.
Och det är då ni kan bli lite jobbiga som Birgitta säger.
Ibland.
Ja. Eller växla
inte så,
ner.
Inte så.
Nej, men det, jag tycker det är väldigt positivt. Men ja, och det gäller ju då för er att komma in i tidigt skede naturligtvis. Men har det förändrats över tid?
Ja, men det tycker jag absolut. Precis som intresset för industrimiljö och går uppåt så går intresset för kulturmiljöfrågor uppåt också. Jag tror att det har att göra med just det här hållbarhetstänket liksom, som ju kulturmiljö faktiskt till stor del handlar om. Och det har ju hjälpt oss så att vi kommer in allt tidigare i processer så är med redan i planeringsskeden av hur staden ska utvecklas och kommer inte längre in, vilket man kanske gjorde för lite längre sedan i slutskeden och var en part lite vid sidan av som satt och opponerade sig mot varandra.
Men nu
sätter liksom premisserna från början så det är en jättestor skillnad.
Men då tänker jag att vi skulle kunna runda av med den frågan som du vill ha lite betänketid på. För lite av det har vi ju faktiskt pratat om nu. Det här vikten av att knyta dåtiden till nutiden och varför det är så viktigt. Och då tänker jag att du var inne på det ju, det här med Malmö som exempel. Att gå från att vara en industristad till en kunskapsstad och att man behöver de kopplingarna. Som hur... Det kanske redan är svarat på då, men hur viktigt är det för en stads identitet och för hela stadens utveckling?
Jag tror att det är jätteviktigt för identiteten. Alltså identiteter skapas ju hela tiden. Man skulle kunna sätta det i relation till de nya områden som ska växa fram i Malmö. Där det på sikt ska bo och jobba människor. Jag tror att en stor fördel och någonting som skapar liksom kvalitet och redan från start är just kulturmiljön. Och, alltså spåren efter de människor som har levt och verkat där innan. Då finns det redan någonting där att bygga vidare på. Jag tycker man kan se det i de exemplen där vi har byggt stad och tagit med oss liksom historien. Så har man det blivit en bättre liksom balans kring stadsutvecklingen i de områdena än där vi bygger stad helt från scratch liksom, och inte har någonting av historien alls med oss.
Vad tänker du då, Birgitta, som med dina forskarögon?
Ja, precis. Nej, men jag tänker ju först att jag sitter ju i Niagara här på universitetet, den byggnad som ligger väldigt nära centralen, och då berättade kommunalrådet Ingmar Reepalu att man väldigt tidigt tog ut och mark där och lät vara, för här skulle alltså universitetet ligga. Ja, man visste inte att det skulle bli universitet, men i alla fall högskolan, så man skulle kunna komma upp från centralen och liksom se den nya kunskapsstaden. Så det har ju varit väldigt viktigt, men samtidigt, nej, men jag tänker identitet är väldigt viktigt för oss som personer. Det visar till forskning identiteten med sin bostad, och ju äldre, med stigande ålder, så blir också identiteten och arvet bakåt och föräldragenerationer och sådär. Och det, är väl, det kan man ju dra en parallell med staden, att det är också väldigt viktigt för identiteten, sammanhållningen, gemenskapen och tryggheten att man har kvar sitt arv. Och att man är stolt över det, att man kan visa stolthet över det, liksom arbetarstaden som nu har förändrats till en kunskapsstad, kan man säga.
Men det här att man förstår var man kommer ifrån.
Ja, exakt. Det är viktigt både för individen och för staden och för det sammanhang vi är i.
Absolut. Mm. Och jag tänker också att det finns ett jättestort värde i det där för de som kommer hit från andra delar av världen och ska bo i Malmö och känner att vi har tagit hand om om stadens historia. Det tror jag också skapar en slags trygghet liksom i mötet med Malmö som är superviktigt.
Super. Mm. Jättespännande. Ska vi sätta punkt här, tycker ni?
Det kan vi
göra. Ja.
Tack så hemskt mycket. Mm. För med det så är avsnittet om industribyggnader i staden slut. Tack så hemskt mycket, Olof Martinsson, stadsantikvarie, och Birgitta Wittestam, forskare vid Malmö universitet. Tack så mycket.
Tack själv.
Tack själv.
Stadsutvecklingspodden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö. Det är produktionsbolaget Umami som producerar, och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Nordin. Vi hörs snart igen.